Forrige søndag så hadde vi som tema hjelpemiddelsentralen, og da snakket vi om noen av de hjelpemidler som troende opp igjennom tiderne i ulike kristne tradisjoner har brukt som støtte i sin vandring med Jesus, eller som en måte å uttrykke sin tro på. Og kanskje noen av de kan være til hjelp for oss, selv om de er annerledes enn vi er vant med i vår tradisjon. For det er jo en sånn oppfordring til oss å finne ut at er det noe av det her som kan være med og bli til en velsignelse på vår livsvandring. Og da leste vi blant annet fra Romerbrevet 15:4, som vi også skal lese fra i dag, der det står: «For alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» Og med det i bakhodet, så kan det å lese Gamle Testamentet, det kan bli en utrolig spennende lesing, om vi leser ut fra tanken om at hva kan jeg lære meg av denne fortellingen? Hva kan dette bety inn i mitt liv som jeg leser om akkurat nå? Hva i teksten her er det som jeg blir berørt av? Hva er det som jeg kan ta med om? Hva forteller teksten meg om Gud? Hva forteller den om oss mennesker? Hva livsvisdom finnes i denne fortellingen? Og viktigheten av å gi videre til neste generasjon om hva Gud har gjort blant sitt folk, det er betydelig innprentet i Israel. Man var på den tiden, og man er fortsatt meget nøye med spesielle merkedager som inneholder en fortelling eller et minne eller en påminnelse om noe som har skjedd, og som det er viktig at en husker på. Dager som blir feiret med en viktig hensikt, nemlig å hjelpe Guds folk til å ikke glemme sin Gud og hva han har gjort for dem. Og huske på viktige hendelser i livet som forteller noe om Gud. Og som en ønsker da at neste generasjon også skal få med seg, selv om de ikke var der når det skjedde. Fordi at hendelsen, den peker mot Gud, den styrker troen, og den gir nytt mot. Og hvis du leser det Gamle Testamentet da, så er det litt artig å høre etter hvilke instruksjoner som Moses ga folket allerede når de var på vei ut av fangenskapet i Egypt. De hadde akkurat kommet seg av gårde, hele denne store flokken, og ikke engang kommet til Røde Havet. De hadde bare en liten pause, og så ingen av dem ante jo da at de skulle være på vandring i ørkenen i 40 år. Heldigvis ante de ikke noe om det. Men når vi har det i minnet, så er det litt spennende å lese når Moses da sier til dem, eller Gud sier via Moses, at på den dagen skal du fortelle din sønn og si: dette gjøres på grunn av det Herren gjorde for meg da jeg dro ut fra Egypt. Det skal være som et tegn for deg på din hånd og som et påminnelsesmerke mellom dine øyne, for at Herrens lov skal være i din munn. For med kraftig hånd har Herren ført deg ut fra Egypt. Derfor skal du holde denne loven på den tiden som er fastsatt for den, i år etter år. Israel, de ble instruert om å gjøre forskjellige ting som skulle minne dem på om hvordan Gud hadde reddet dem ut av Egypt. Og det skulle de fortelle videre til sine barn i år etter år. Og sånn gjorde de. Og jeg har tenkt på det, sånn gjorde de alle de her 40 årene de var i ørkenen. Hver påske så feirer de og mintes på om at Gud, han ledde oss ut av Egypt. Selv om de fortsatt var på vandring der i ørkenen og ikke hadde kommet fram til målet. Og sånn fortsatte de. Tradisjonen fortsatte slik at folk, at Israels folk, uansett hvor de har vært spredt i verden, så har de holdt fast ved denne tradisjonen om å hver påske minne seg på om hva Gud gjorde når han førte deres fedre ut av Egypt. Som et tegn på din hånd. Som et påminnelsesmerke mellom dine øyne, leste vi. Altså noe som du bærer med deg hele tiden. Noe som du kan se på. Noe som du kan fokusere på, tenke over, minnes. Noe som peker på at dette gjorde Gud for oss. Noe som fyller deg med takknemlighet. Han førte oss ut av Egypt, forteller far til barna sine hver påske. Og så nevner han alle plagene som Gud sendte for at egypterne skulle slippe dem. For en historie, tenker barna. Og samtidig så er det en fortelling som inngir håp. For om Gud kunne gjøre dette da, så kan han jo gjøre det igjen. Og så kan den fortellingen være med å inspirere neste generasjon til å også følge Guds bud og leve livet med han. Men så er jo også hele Gamle Testamentet fullt av fortellinger der Israel glemte hva Gud hadde gjort for dem. Der de forkastet hans bud. Og som en konsekvens av at de forlot å vandre på Guds veier, så havner de i hendene på fiendefolk om og om igjen. Så gikk det en periode, og så skjønte de at det beste er å omvende seg til Gud. Og så gjorde de det. Og så forbarmer seg Gud seg over dem i sin trofasthet igjen og igjen, og sørger for at de fikk fred og ro. Og en fortelling som belyser noe av det her samme, det er fra 1. Samuels bok 7. Og der skal vi lese et godt stykke fra vers 3 til 13. Skal vi se om den her ville... Det slutter den å funke, men hvis dere hopper der så går det bra. Den er delt opp i to det der blokk, så dere får bare følge med på teksten. Da talte Samuel til hele Israels hus og sa: «Hvis dere vender om til Herren av hele deres hjerte, da må dere få de fremmede gudene og astartene bort fra dere. Rett deres hjerte mot Herren og tjen ham, ham alene. Da skal han fri dere ut fra filisternes hånd.» Og så fikk Israels barn balene og astartene bort fra seg, og de tjente Herren, ham alene. Samuel sa: «Samle hele Israel i Mispa, så skal jeg be til Herren for dere.» Og så samlet de seg i Mispa. De dro opp vann og øste det ut for Herrens åsyn. Den dagen fastet de, og der sa de: «Vi har syndet mot Herren.» Og Samuel dømte Israels barn i Mispa. Da filisterne hørte at Israels barn hadde samlet seg i Mispa, dro filisternes ledere opp mot Israel. Og da Israels barn hørte det, så ble de redde for filisterne. Da sa Israels barn til Samuel: «Hold ikke opp med å rope til Herren vår Gud for oss, så han kan frelse oss fra filisternes hånd.» Samuel tok et lam som pattet og offret det helt som brennoffer til Herren for Israel, og Herren svarte ham. Mens Samuel offret brennoffret skjedde det. Filisterne nærmet seg for å stride mot Israel, men på samme dag lot Herren et kraftig tordenvær komme over filisterne. Han forvirret dem slik at de ble slått ned rett foran Israel. Israels menn dro ut fra Mispa og forfulgte filisterne, og de slo dem ned da de var rett nedenfor Betkar. Da tok Samuel en stein og satte den opp mellom Mispa og Sen. Han kalte den med navnet Ebenezer, som betyr hjelpesteinen, og sa: «Til denne tid har Herren hjulpet oss.» Og bare denne fortellingen her, den er jo full av innhold. Her hadde Israels folk kommet på avveie fra livet med Gud og holdt seg ikke lenger til Guds bud. De tilba andre guder, som Baal og astartene. Og Baal har vi hørt om kanskje før, men astartene, det var avgudsbilder av sånne her kananeiske gudinner. Og Samuel, han sa til dem at om dere mener alvor med deres omvendelse til Gud, så da må dere ta og rydde unna de her avgudene. Og et sidespørsmål, men ett sidespår, men ett spörsmål vi kan stille oss när vi läser akkurat den här fortellingen och tänker, vad lärdom kan vi finna av det, är att har det inte också skett för oss att vi har upplevt att vi tränger hjälp och vi ropar till Gud, men likväl icke önskar att sluta med något av det som Gud pekar på eller förändra på något av det som har gjort att vi har havnat där som vi har gjort. Jag tror det har skett. Det har skett med mig. Och så ryckade då filisterna ut mot Israel och de blev rädda. Och då offrar Samuel ett oskyldigt lamm som brännoffer till Herren för Israel. Ett bilde på Jesus som blev offrad för våra synder inför Gud. Och den straffen som egentligen låg på lur därför Israel, för att de hade vänt sig bort från Gud, det ordnar Gud själv upp i där lammet blev offrat. Han sände ett kraftigt tordenvär så hela filisterherren blev förvirrad. Och Israel trängte inte längre och frykte för konsekvenserna av sina ogudliga valg. Och på samma måte så har Jesus ordnat upp i allt för oss när han blev offrad för vår del, så att vi icke tränger och frykte för konsekvenserna av de ogudliga liv som vi har levt. Men det var egentligen bara en sån där liten sidevinkel, för det som jag egentligen ville nämna med historien är att Samuel, han reste en sten upp mellan Mispa och Sen, som han kallade hjälpesteinen. Fördi han sa, så långt har Herren hjälpt oss. Och där så blev den där stenen stående. Langs med vägen där som en påminnelse om att korsen Gud hjälp Israel på den dagen. Samtidigt som varje gång som någon kom vandrande förbi där och såg den stenen, så ingav den hopp för framtiden. För Gud kunde hjälpa dem där med Mispa när de omvänt sig till ham. Ja, då kan han lika så gott göra det igen. Och därmed så blev den också ett sån här påminnelsesmärke. Akkurat som Gud gav israeliterna besked om för att huska på befrielsen från Egypt. Den blev en hjälp till att göra det som David skriver om i psalm 103:2. Min själ, lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Och jag fick en sån påminnelse förrige helg när vi var på kontaktmöte på Rivermont. Så var det en kar som kom och spurte mig att jag hade icke du en gång sån och sån. Och så fortalte han om en helbredelse som jag hade upplevt och vittnat om på Rivermont för cirka 20 år sedan. Som jag faktiskt själv hade glömt hade skett. Tänk att det kan ske, att den kan glömma att den har blivit helbredad. Men det är alltså möjligt för mig. Och då slog det mig sån, ja, kanske vi också skulle ha haft nytte av sån här forskjellige hjälpesteiner. Något konkret som hjälper oss att huska på korsen Gud har hjälpt oss i forskjellige situationer i livet. Och vi läste i begynnelsen att vi skulle ha hopp med den tålmodighet och den tröst som skriften ger. Och hvis vi bara tänker lite sån tillbaka då på Gamla testamentet. Tänk på Abraham. Gud kallar ham till att bryta upp från sitt hemsted, för det att Gud fortäller ham att han vill ge ham ett land och en stor familj. Abraham, han drar av sted utan att veta egentligen hur han ska gå. Och han och kona har ingen barn. Så, i en ålder av 75 år, då talar Gud till Abraham igen och säger att han ska bli far till en son. Och vi kan läsa, visst du läser i den fortellingen, att Sara hörte det och hon lo. Och det hade flera gjort. Och så gick det 25 långa år igen det gick 24 år för Gud igen kommer till Abraham och säger, nu närmar det sig. Och då står det igen, att Abraham han kastade sig på backen och låg. Men efter den händelsen så gick det 9 månader och så blev Isak född. Men tror du icke att i löpet av de där 25 åren som de väntar på Isak så snackar de hemma någon gång och tror om det här ska ske? Är du helt säker på Abraham att du hört det rätt? Och så är fortällningen där som ett vittnesbörd om att Gud håller ord. Han gör det som han har lovat. Det blir som han har sagt själv om vi syns att det tar lång tid. Och vi kan ta nästa slide. Paulus beskrivelse av Abraham här i Romarbrevet 4:21 är fantastisk. För han var överbevist, visst och jag blar en fram. Han var överbevist om att det Gud hade lovat hade han också makt till att göra. Han var överbevist om att det Gud hade lovat hade han också makt till att göra. Visst jag hade bett Kjell-Ove om att jag önskar att vi skulle spela namnet Jesus bleknar aldrig, så hade jag varit överbevist om att Kjell-Ove hade klart att göra det om han hade lovat och sagt ja, selvfølgelig ska vi göra det. Jag hade inte tänkt eller offrat en tanke på om han en gång kunde klara att göra det. Och lika överbevist var Abraham om att det som Gud hade lovat, det hade han också makt till att göra. Men jamen, var det en tålmodighetspröve. 25 långa år. Eller tänk på Daniel. När de var där i Babylon, det blev ett påbud i landet om att man icke fick lov att tillbe någon annan än kung Darius. Gjorde man det så skulle man bli kastad i lövehulen. Och vad gjorde Daniel då? Där som det står i Daniels bok 6:11. Så snart Daniel fick veta att det här skrivet hade kommit upp. Det var ju inte mällingar eller Facebook eller något sånt på den tiden. Men det kom ett skriv som blev slått upp ett sted. Så snart han fick veta om det gick han hem. I takkammaret hade han öppna vinduer som väntade mot Jerusalem. Och 3 gånger om dagen falt han på knä för sin bön med Gud och lovprisning. För slik hade han alltid gjort. Det har kommit upp ett skriv. Det är icke lov att tillbe någon annan än kung Darius. Vad gjorde Daniel? Så snart han fick veta det så gick han hem och öppnade vinduerna och tillbad sin Gud. Och på grund av det här så blev han ju kastad i lövehulen som vi huskar. Men också där var Gud med. Och bevarte han så han kom levande ut från det. Ett exempel igen för oss. Vem är det vi ska vända oss till när vi stilles inför vanskliga ting? Om det är från vänner, de vi jobbar i lag med, från myndigheter, påbud det ena eller det andra. Vem ska vi vända oss till? Jo, låt oss vända oss till Gud först. För vi vänder oss till Facebook eller andra sociala medier. Ett exempel för oss om att Gud icke sviktar själv om vi blir satt i det som ser ut som förfärliga situationer. Så länge vi väljer att hålla oss till honom. Eller tänk på Josef. Som 17-åring blev han sålt som slave till Egypt av sina egna bröder. Det må ha gjort ont. Och eftervärt så blir han kastad i fängsel, oskyldig anklagad för att ha prövat sig på slaveja Potifars sin kone. Och vad var det han svarte när Potifar då prövde att locka honom till sängs? Jo, hvis vi ser här kommer upp på första Mosebok 39:9 så säger han: "Vordan kunde jag göra något så ont och synde mot Gud?" I den pressade situationen som han var där, sålt som slave, så var det en ting som stod föran honom när han blev lockad till en stunds behaglig njutelse. Det var: "Jag vill icke synde mot Gud." Den överbevisningen och det att han har hållit fast vid det, det leder till att han blev fängslad. Jag vet inte om du har läst hela sammenhengen der i Bibelen, i første Mosebok, de kapitlene der. Men han var faktisk i fengsel til han var 30 år. Det gikk noen år der i fengsel, fordi at han hadde holdningen «Jeg vil ikke synde mot Gud». Da ble han sluppet fri, og etter hvert, som du husker, faraos nærmeste mann. Igjen en fortelling om at det kan koste å holde seg til Guds ord. Men at Gud ikke svikter enn hva prøvelse vi kan havne opp i. Men også her, som for Abraham, så ble troen og tålmodigheten prøvd. Og gjennom hele Gamle Testamentet kan vi legge merke til hvordan det gikk med Israels folk, avhengig om de valgte å vandre på Guds veier, eller om de valgte å gå på sine egne veier. Hvordan Guds velsignelse fulgte dem når de holdt seg til Gud, og hvordan konsekvenserne ble når de valgte bort Gud. Og likevel, som et banner, som en vimpel over alle Israels krumspring, så står likevel Guds nåde og trofasthet. Gang på gang så forbarmer Gud seg over folket som har brutt pakten med sin Gud. Det som Paulus skriver i 2 Timoteus 2,13, er vi troløse, så forblir han trofast. Hans nåde varer evig, og den er ny hver en morgen. Og det har vi veldig stor grunn å være takknemlige for. Idag, där vi lever under den nya pakt som Jesus ordnar för oss och inte lever under den pakten som var mellan Israel och Gud i gamla dagar, så är det faktiskt ibland en fara att vi går oss vill. Vi snackar ofta om att sedan Jesus tog straffen för alla våra synder, fortidens, nåtidens och framtidens, alla en gång för alla, där han döde på korset, så trenger ikke vi å være redde for at Gud skal straffe oss. Jesus tok straffen. Og det er bare Guds nåde. Og så snakker vi også ofte om at ingen av våre egne gjerninger kan frelse oss enn hvor flinke vi hadde vært. Men at vi er frelst kun på grunn av at vi tror på det som Jesus i sin nåde gjorde for oss. Frälst av nåde genom tro. Och nu till poängen. Ibland så sklir vi ut i en typ av sån här likegyldighet att det är inte så nöje. Gud är ju nådig. Vi må inte havna upp i någon sån där gammel testamentlig och lovisk kristendom med fokus på synd. Och då må vi ibland tillbaka till och med, vad menar vi egentligen med synd? Vi läser i Bibeln att Jesus döde för våra synder. Och då tänker vi ofta på diverse ogudliga tankar och ord och gärningar som vi har producerat. Och ja, tack till Gud, han ordnar upp i det. Men visst vi tänker att synd, det är att bomma på målet av det som är Guds vilje för livet mitt, så vill det bety att det fortsatt är behov för att be om tillgivelse och omvändelse också efter att vi har tagit emot Jesus i våras liv. För det att är bomme stadig på olika områden gällande vad Gud har tänkt med mitt liv. Det stora i det är att Guds nåde, den vilar över våres liv. Och vi lever i och omsluta av Guds nåde på alla sidor. Och därför så får vi tillgivelse för våra synder. Och troen på Jesus, den vill också bevara mig om jag skulle komma i en situation att jag döde för jag rakt om och be om tillgivelse. För att jag är frälst på grund av min tro på Jesus, icke på grund av hur gott jag lyckas till en värd tid och hålla hans bud. Och mitt i det här så ger likväl nåden icke en frihet till att ta lätt på synd. Eller en frihet till att synda. Och när vi snackar om lärdom från skriften så har vi också vid sidan av det lärdom från väckelseshistorien, kyrkehistorien, från människors erfaringar med livet med Gud. Och när vi ser på det så är det någon sån där röd tråd som går igenom väckelseshistorien. I förkant av att ett samfund har blivit speciellt berört av Guds närvaro och många människor har erkänt sitt behov av att komma till Jesus, så har det ofta startat med att de som allerede är troende har insett sitt eget behov av omvändelse. De troende, de tror allerede på Jesus, de är frälst, de har biljett till himmelen, för att se det sån. Men det som har präga väckelserna, om du läser dem om och om igen, från den ena platsen till den andra platsen i världen, det är att de troende har känt på en typ av syndenöd över sitt eget liv. Och det har varit ting som de har blivit berört av, som att de icke har sökt Guds rike först. Att de icke har älskat Gud och sin näste som sig själv. Att de har haft sin skatt i livet placerat på en annan plats än hos Gud. Att de har tillåtit sig att leva i diverse synder. Att de har varit likegyldiga till andra människors frälse. Att de har varit olydiga mot Guds ord. Att de har satt sig själv på tronen som Gud ska ha. Och många andra forskjelliga grunder. Plötsligt så har Gud liksom satt sin lyskaste på de troendes liv och genomlyst vart eneste lilla böttekott som finns inne i hjärtan av våres. Allt som har varit skjult, det har Gud satt lyset på. Och det har bland de troende vuxit fram en stark syndenöd och en bön om tillgivelse och nåde. Och så utifrån att det där har startat bland de troende, så har Guds näve plötsligt på en helt oförklarlig måte begynt att sprida sig i lokalsamfunnet. Och så kan vi läsa historier om folk som bara blir överväldiga av Guds närvaro och sitt behov för Guds nåde, och de faller ner på knä på vägen och i gröfta och i garagen och på jobben och överallt där Guds närvaro har blivit så påtaglig. Och som oftast har allt detta startat vid att Guds folk kommer samman och ber med ett öppet och ärligt hjärte om tillgivelse och nåde. Och vid sidan av de lärdomar som skrifterna med hänvisning till Bibeln ger oss, så är det här lärdomar som väckelseshistorien ger oss. Det har skett igen och igen. Det går som ett mönster. Och samman med Bibeln så ger det oss visdom om livet med Gud. Lärdom och erfaringar som folk genom historien har gjort med Gud och som vi kan göra bruk av om vi vill. För spörsmålet är alltid om vi vill. Gud tvingar det aldrig på. Gud, han prövar och inte. Han prövar med olika måter att dra oss till sig. Han prövar på olika måter att lysa med sitt lys. Men avgörelsen om vi önskar och följer det som han visar på, den är alltid våres. För allt det som för blev skrevet till vår lärdom, för att vi ska ha hopp för den tålmodighet och tröst som skrifterna ger. Och då kan vi också tänka tillbaka på väckelseshistorien. Ha hopp. Det är så många platser runt omkring i världen där det har startat med någon få själar som har bestämt sig. Vi vill be till Gud om att han i sin nåde vill se till vårt lokalsamfund. Och så har de bestämt sig, vi ska samlas och be. Någon har samlat sig hemma, någon har samlat sig i kyrka. Men de har varit trofast. Och de har bedd. Och det där har fått av och till sådana konsekvenser att en anar icke. Och jag har denna uken suttit och läst om väckelsen i Wales som startade i 1904 och 1905. Där på 9 månader så regnar man att det sprättas ut över slik att 100 000 människor omvänder sig till Gud. Och det här reste en runt och förtalte omkring i olika delar av världen. Och vet du faktiskt, i Korea i 1907, för Japan kom och ockuperade Korea i 1910, så var det en mäktig väckelse där många människor blev frälst som en effekt av det som skedde i Wales, där någon begynte att be och ropa till Gud. Bibeln och väckelseshistorien visar oss både välsignelsen och också någon gång prisen, kostnaden av att följa Guds vägar och hålla sig till den ruten han stakar ut. Så för att grunna på det vidare hemma så är det bara en utfordring till mig själv och till oss alla som du kan ta med dig visst du vill i uka. Vilka lärdomar från det som du har läst i Bibeln, det du kanske har hört talas om, det du har fått minner om, upplevelser från barndomen eller hur du har rest i världen. Vilka lärdomar är det som Gud minner dig på om idag? Vilka lärdomar är det som om och om igen kommer upp i tankarna dina? För det är ofta det som är ett hint om att Gud via sin helige ande minner dig på om något. När det kommer om och om igen så får du en tanke om det. Och så dyker den upp igen, den tanken. Det har ofta Gud som försiktigt manar om. Husk på det, tänk på det. Och så kan vi välja om vi önskar att ta tag i det och gå på det som Gud minner oss om. Så det är min utfordring till där Juka som kommer. Vad är det Gud minner det här på om? Vilken lärdom är det som han sakta försiktigt hintar om? Och ta tag i den. Ska vi be samman?